Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se. Jag har funnit kärlek som är större än livet självt. Det har jag verkligen funnit. Jag har hittat det där som ger mig den där kraften och glädjen och styrkan och uppmuntran. Men framförallt det sanna hoppet om ett evigt liv. Att jag vet att en dag så tar inte livet bara slut, utan jag vet att mitt liv har en plats hos Jesus i himlen. Det är fantastiskt. Vi har ju haft en pågående serie nu om Johannes evangeliet. Och nu så är vi framme, ja, vi har hoppat lite. Men idag så utgår vi från Johannes evangeliet kapitel 6 och vers 36. Så vi läser, jag kommer läsa ett ganska långt stycke här nu och dela lite utifrån det. Men jag har sagt er, ni har sett mig och tror inte. Alla som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla de som han har gett mig. Utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ty detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Judarna var mycket förargade över att han hade sagt, jag är det bröd som har kommit ner från himlen. De sa, den här Jesus, är han inte Josefs son och känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga, jag har kommit ner från himlen? Jesus svarade, var inte så upprörda. Ingen kan komma till mig om inte fadern har sänt mig. Om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det står skrivet hos profeterna. De ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till fadern och lärt av honom kommer till mig. Inte så att någon skulle ha sett fadern, utom han som är från Gud. Han har sett fadern. Det här är en stark bibeltext som talar så mycket för sig själv. Att Jesus har kommit för att han ska dra alla människor till sig som Gud har gett till honom. Och den första tanken jag fick när jag läste det här, det var att, men varför oroar vi oss så mycket för då? Vi behöver inte oroa oss, för att vi vet att det Gud har bestämt, så kommer det bli. Och om vi tror och håller fast, så ska Guds vilja få ske. Vi fortsätter också läsa lite senare i vers 59. Emellan här så kommer lite om att han delar att jag är livets bröd. Och så säger han lite saker som är ganska kontroversiella. Som Fredrik Lindeskär predikade om. Du som lyssnar online kan gå tillbaka och lyssna på detta. Så får du hela helheten i kapitlet. Han säger saker som att den som inte äter mitt kött och dricker mitt blod har del av mig. Det är väldigt konstiga saker i människors ögon. Men Jesus har en väldigt stark poäng. Att ta del av honom. Så fortsätter han här. Detta sa han när han undervisade i synagogan i Kapernaum. Många av hans lärjungar som hörde det sa, det här var ett hårt tal. Vem står ut med att höra det här? Jesus förstod att hans lärjungar var upprörda över detta. Och han sa till dem, tar ni anstöt av det här? Vad ska ni då säga när ni får se människosonen stiga upp dit där han redan var? Det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Men det är några bland er som inte tror. Jesus visste från början vilka som inte trodde och vem som det var som skulle förråda honom. Han sa vidare: därför har jag sagt er att ingen ska komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern. Efter detta så drog många av hans lärjungar sig tillbaka. Det blev för tufft för dem. Jesus sa därför till de 12, så de slutade följa honom. Jesus sa därför till de 12: inte vill väl ni också gå bort? Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Jesus svarade dem: har jag inte själv valt ut er 12, och en av er är en djävul? Han menade Judas, Simon Iskariots son. Det var han som skulle förråda honom, och han var en av de 12. Jesus har kommit för att dra människor till sig. Men han gjorde ingenting av sig själv. Han gjorde det som Fadern hade visat honom. Han gjorde sånt som Fadern hade gått före och visat, lärt honom och säkert talat. Vi vet inte vad som hände när Jesus var hos Fadern i himlen. Vad de hade talat om. Tänk alla fantastiska samtal som Fader och Son hade haft om allt möjligt. När Jesus kliver ner på jorden så kommer han som människa, men gudomlig. Jesus kom för att uppfylla Faderns vilja. Och du som älskar punkter kan få första punkten. Jesus kom för att uppfylla Faderns vilja. Han gjorde det han såg Fadern göra. Och det som Fadern undervisade honom om att göra. Och det i sin tur tog Jesus vidare till lärjungarna. Men undervisningen blev för tuff, så fixade inte flera människor det. Därför att sanningen är ibland så radikal och obekväm att man är inte beredd att betala priset för att följa Jesus. Men Petrus, han har liksom fattat grejen. Herre, till vem skulle vi gå? Det är ju bara du. Vi hoppar direkt till punkt nummer 2. Den som kommer till Fadern kan räkna med trygghet. Vi pratar ofta om att vi lever i ett ganska turbulent samhälle faktiskt. Jag har jobbat i skolans värld i några år och inom förskola och med barn på olika sätt i många år. Jag började som söndagsskollärare redan när jag var 12 år. Så jag har fått höra en del och fått med mig lite erfarenhet. Och jag har sett hur barn hela tiden söker trygghet. Söker en trygg punkt. För att jag är övertygad om att det finns i människan. Att Gud har lagt ner någonting. Att knyta an till tryggheten. Och när vi då hamnar i det här postmoderna samhället som vi är. När modernismen liksom tar över mer och mer och skapar ett fritänkande. Att människan ska tänka helt fritt. Men utan sanning så finns ingen lögn. Vi sätter jaget före laget. Vi tog in jättemycket om det här med Rousseaus lära i början på 1900-talet. Och det var en filosof som började tänka fritt att alla kanske inte måste gå i skola. Så han gjorde en bara påhittad skrift om ett barn som bara gick och tänkte fritt på stan och funderade och ställde frågor om hur livet är och fungerade. Detta i sin tur snappar en lärare upp. Inte utbildad dock, utan en vikarie snappar upp det i USA. Under 2 års tid så plockar hon in denna lära i de amerikanska skolsystemen. Och bygger jättestarka läror på detta. Och i början på 1900-talet så hände likadant med Sverige. Sverige som hade en stark, traditionell skola av långsiktigt lärande. Vi liksom pratade om långtidsminne, vi pratade om närminne. Att bara lära, mata in kunskap. Men man tog in ett fritänkande som inte är fel. Men det gör också att att människan hamnar så mycket i fokus. Det som var innan var att Sverige hade en ödmjukare skola. Man studerade först och sen börjar man fundera på vad tycker jag själv. Nu har vi vänt på det i Sverige att vi säger vad tycker jag? Sen kan jag höra vad andra tycker. Alltså vi har tappat lite den här ödmjuka tonen. Och det är det som händer mycket i skolans värld idag. Tack och lov har jag förmånen att få jobba på en kristen skola där jag känner att många är vakna över det här. Många är vakna över att se att någonting har hänt i samhället som gör att människan ska inte vara 100% i centrum. Och vi som är kristna vet ju att vi vill ha Jesus i centrum. Men för att vara en lärjunge så kan man inte bara sätta sig själv i centrum. Att vi själv, om jag bara skulle säga till mina barn, jag ska lära dem att köra bil, vilket kommer en dag. Om jag sätter dem vid ratten och säger, varsågod nu, ska du få komma på själv hur man kör på motorvägar och allting. Det är dåraktigt. Men det är det vi har gjort i samhället idag. Vi ger så mycket mandat till barnen som inte är mogna att ta in kunskaper. För hur ska man veta vad man ska lära sig om man inte har fått lära sig det? Så vi behöver en ödmjuk ton. Och det som har hänt också. Nu undrar ni, vad har hon för poäng till det här? Men det kommer, så häng kvar. Jag vill bara ge dig en liten bakgrund. 2003 så gjorde man en av alla undersökningar utifrån PISA. Och man gör undersökningar i femteklassare. Hur ligger vi till undervisningsmässigt? Det var väldigt intressant. På 11 år så hade den svenska skolan sjunkit en årskurs i kunskapsnivå. Och man tror att det beror på att på 90-talet så hade föräldrar mycket mer gott ställt. Och tekniken hade en stor framgång. Så man började söka efter saker istället för att lära sig kunskap. Hur mycket kommer du ihåg? Saker du bara googlar efter. Kanske inte så många procent. Vi kanske lär oss och skriver ner det nu. Men jag tänker också, gäller detsamma om vi tänker backa läsarna som vi kallar dem i samhället som läste Bibeln. Om de läste och läste och läste och träffades och läste samma bibelstycken igen. Vad händer? Saker och ting fastnar i långtidsminnet och inte bara i närminnet. Och jag tror att det är svårt att bara återerövra någonting. För vi säger så lätt inom kyrkan att åh, vi ska återerövra det här. Men hur? För det är ett väldigt stort glapp. Och också så undervisar man, eller liksom hela samhället, att alla ska med på tåget, alla ska med. Alla ska med framåt, nu ska vi ha förändring i samhället. Men vilken förändring är det vi ska ha? Vilket tåg är det som alla ska med på? Ja, det är jämlikhet. Alla ska med på tåget jämlikhet. Men ingen vet vad vi får. Och ingen pratar om vad vi har. Hur mycket pratar vi om vad vi har i samhället idag? Vi pratar om saker som inte fungerar. Är det konstigt att vi har människor som är förvirrade? Som inte vet var finns den trygga platsen? Där det inte handlar om filosofi, där det inte handlar om liksom bara olika läror. Var finns den trygga platsen där jag vet att jag är älskad? Någonting som inte förändras, något som är en absolut sanning. Det är Jesus. Det är Jesus som är den tydliga grunden som inte förändras. För att han säger själv, jag är densamme igår, idag och i all evighet. Det är fantastiskt. Vi har ett ansvar som vuxna när vi tränar lärjungar i kyrkan. När vi hjälper människor att förstå Bibeln. Att inte bara rusa vidare. Vi har ett ansvar själva att låta Guds kunskap få komma in. Idag ställdes jag verkligen mot väggen själv. Jag gick upp tidigt på morgonen, sätter väckarklockan när familjen sover och sätter mig flera timmar och skriver ner massor till den här predikan. Och vid lunchdags så släcker datorn ner helt oväntat. Och nästan ingenting av det sparades. Inget hade sparats från 8:30 i morse. Och då hade jag suttit ett par timmar. Och då känner man bara, kär Jesus. Vad gör man då? Man blir väldigt stressad. Jag blir jättestressad. Jag tänker, med hjälp, hur ska jag kunna alla punkter? Hur ska jag kunna det här? Men så ber jag, helige ande, du har ju sagt att du ska undervisa oss om allt. Och om bibelorden finns i oss så kan den helige ande plocka fram det när helst vi behöver det. Och vi behöver inte bli så stressade. Nu lyckades jag skriva ner några grejer här som jag tror att vi ska få med oss idag. Vers 37 så står det också att alla som kommer till fadern kan känna trygghet. De ska aldrig kastas ut eller bli förskjutna av Gud. Alltså vilken fantastisk trygghet att veta att vi kommer aldrig kastas ut från Gud. Vi kanske släpper hans hand, vi gör misstag och vi går runt och det händer saker och ting i livet. Men så säger psalm 55 och 23. Kasta din börda på Herren. Han ska uppehålla dig. Aldrig ska han låta den rättfärdige vackla. Alltså vi tar det här en gång till. Kasta din börda på Herren. Han ska uppehålla dig. Aldrig ska han låta den rättfärdige vackla. Alltså vilket starkt hopp i Gud. Aldrig ska vi behöva vackla för att det finns en sån stark grund att stå på. Och så säger Romarbrevet 15 och 13. Hinner ni med bilderna här? Tack, suveränt. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron så ni överflödar i hoppet genom den heligandes kraft. Så att vi överflödar i hoppet. Det betyder att det inte är något litet puttinuttigt hopp som vi har eventuellt om Jesus är på bra humör en dag. Det betyder att vi ska få överflöda i hoppet. Alltså det är så stort, så starkt att vi bara vet att vi vet att vi vet att vi kan knyta an till Jesus. Det starkaste hoppet, det starkaste löftet om en bra framtid. Han har inte sagt att det ska vara enkelt. Han har aldrig sagt att vi ska slippa alla motgångar. Det hade ju varit härligt. Men vilka lata människor vi hade blivit. Vi hade inte behövt kämpa för någonting. Gud har sagt att han är alltid med oss. Och då kommer vi till punkt nummer 3. Kan vi knyta an till Jesus? Eller har du knutit an till Jesus? Man pratar mycket om barns anknytning till föräldrar. Redan från spädbarnsstadiet så behöver en bebis få knyta an till sin mamma. Eller vem det nu är, om det adopteras eller på olika sätt. Man vet att en bruten anknytning ger skador hos människan. Men de skadorna går att reparera. Jag tror att vi alldeles för ofta tänker att skadorna inte går att reparera. Det finns undersökningar och forskning på att ett barn som blir lämnad till att skrika och skrika, skrika, går in i något slags överlevnadsläge. Och till slut så går in i ett chocktillstånd för att kapsla in sig och stänga ute den här oron. Det är någon slags panikattack som den får. Den går in i ett paniktillstånd. Om inte någon kommer och tröstar ett barn som gråter och gråter och gråter och gråter. Jesus har kommit för att trösta och uppmuntra oss. I morse så kom min lilla tjej, min yngsta 7-åring. Jag satt inne på kontoret och så kommer hon och knackar på dörren. Och hon hade vaknat, jag hade inte träffat henne. Och så tar jag en liten paus och tar upp henne i min famn. Och hon bara gosar och gosar och kramas och sitter och pratar. Och så kommer hon på, just det mamma, igår lärde jag ju mig simma. Det är så stort för ett litet barn. Tänk då om jag inte tar emot henne. Ge lite tid, krama henne, pussa henne och säga kom mitt barn. Vi behöver ha den tiden för människor. Att ta oss an människor. Krama dem lite grann. Se vad har du på ditt hjärta. Ibland är vi så upptagna att vi har inte tid. Vi ska göra så mycket för Gud att vi inte har tid att följa Gud. Ja, det finns, naturligtvis finns det tillfällen då man måste stänga och säga nu får du gå till pappa. Det är lite svårare för frågan är alltid var är mamma? Men barn behöver veta att det finns tröst. Barn behöver veta att jag kan komma. Vi behöver veta att vi kan komma till Jesus oavsett. Jag tror att det finns människor, kanske flera av oss här idag, som har vuxit upp eller liksom i vuxenlivet eller i barnstadiet fått känna att den här anknytningen som borde vara en 100% trygghet på något sätt kanske har brutits. Om du finns här och känner det, att oj, hon pratar ju om mig, då ska Gud få göra någonting i ditt liv idag. Den helige ande gör allting nytt. Han gör allting nytt. Den här brustenheten, den här rädslan som du kanske kände som barn, som har följt med dig upp i vuxenlivet, som också gör att när man är ung vuxen eller är vuxen och det är dags att gå in i en relation, så finns det så mycket rädslor. För tänk om den också lämnar mig. Men vet du, Jesus lämnar dig aldrig. Så först behöver du få lära dig att lita på Gud. Sen kan du lita på människor. Det finns ju naturligtvis människor som vill finnas där för dig. Men du kan inte döma människor. Döm inte människor för att någon har misslyckats i ditt liv. Ge människor chans att få älska dig. Ge människor chans att få röra vid ditt hjärta igen. Och få ta hand om dig som det här lilla barnet. När min lilla tjej kom och kröp upp i famnen idag, så först så bara sätter hon sig i knät. Hon säger inget. Hon lägger huvudet mot axeln och så bara kramas hon en liten stund. Och mina tårar börjar rinna lite. Jag tänker, tänk att mina barn får uppleva det här. Som mamma blir jag så tacksam och tänk att jag som mamma får uppleva det här. Precis den här känslan som barnet som kryper upp i knät kan vi få ha hos Jesus. Vi behöver liksom inte säga massa saker. När stressen och oron kommer på så kan vi bara få krypa upp i faderns famn. Vi behöver inte säga någonting. Vi kan bara komma till Jesus. Säga Jesus. Eller inte säga något. Bara vila hos honom. Vi vet att fadern, han vet vad vi behöver redan innan vi ens har sagt det. Bara se dig själv i pappa Guds knä. Om du finns här som inte har tagit emot Jesus. Om du lyssnar nu. Så ska du få möta faderns hjärta om du vill det. Om du just nu sträcker dig ut, öppnar ditt hjärta, så ska Gud få röra vid dig. Häng kvar hela gudstjänsten, ska vi få möjlighet att be för dig lite specifikt också.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi har även samlingar för barn då.
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!